var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Amen.
Vilken bibeltext. Den förpliktar ju lite här liksom, att man ska leverera någonting lika coolt som själva texten, eller? No pressure. Underbart. Det är ju pingstdagen. Och därav texten som utspelar sig på den där pingstdagen som kommer bli så avgörande, som Tobias nämnde där, församlingen utifrån det springer hela församlingens rörelse och liv. Och en av de mest avgörande, pingstdagen markerar en av de mest, vi har tagit bort helgdagen i kalendern, men det gör den inte mindre viktig och central, utan en av de mest avgörande händelserna i kyrkans historia. På något sätt skulle jag ändå vilja hävda att inget kan jämföras med påsken, när Jesus av kärlek dör för en värld som väntar honom ryggen. Kärnan i evangeliet. Men det som sker på pingsten, kanske ibland ser vi det som någon form av separat händelse, men jag skulle säga att det hänger samman väldigt nära med det som skedde under påsken. Och när vi hört den här texten, och man skulle kunna liksom lägga hela den här predikan och bara lägga ut och försöka liksom lägga ut den här texten vers för vers. Men jag ska inte göra det så detaljerat. Men det står i texten att något i likhet, något så som eld, kom över var och en som trodde att Jesus hade uppstått från de döda. Något som av eld kom över dem och alla uppfylldes med den helige ande. Det står inte att eld kom, men något likt eld. Det är som att man försöker beskriva ett andligt skeende, en händelse. Alltså, vad ska vi beskriva det som? Något som eld kom över var och en av dem. Jag vet inte vad du har för erfarenheter när man talar om den helige anden. En del bara tänker, wow, idag blir det en bra söndag. Och någon annan känner bara, ah, lite jobbigt, man har andra erfarenheter. Och det kan vara på väldigt många, många olika sätt. En del kanske känner när man läser en text som den här, bara, wow, det beskriver precis min upplevelse av livet med den helige anden. Det är, liksom, det är bara eld och det är liv och det är liksom bara massor häftiga saker som händer. Och någon annan känner att ja, min erfarenhet med den helige anden är nog lite mer stillsam. Exakt. Det var, vi har någon som säger amen i den här kyrkan. Det är ju fantastiskt. Sen är hon ju välsignad här också. Så, då blir det så. Men oavsett vad du har för en erfarenhet med den helige ande, så hoppas jag att idag att du ska känna dig omfamnad av det budskap som jag ska dela här idag. Och att du ska känna att anden inte är långt borta utan nära. Oavsett vad du har för erfarenheter. Vad är det egentligen som sker här på pingstdagen? Jag menar, det är uppenbart, det är en massa spektakulära manifestationer. Det är som att marken skakar, det är som att eld sänker sig ner. Och det liksom händer massor i ditt språkgrund och de börjar tala massa konstiga språk här. Eller inte konstiga kanske, jo det kanske det var. Olika språk. Det händer massa saker. Men vad är det som händer lite mer bakom de här spektakulära manifestationerna i det stora perspektivet? I syndafallet så blev människans synd en spricka mellan människa och Gud. En spricka mellan det fysiska och det gudomliga, det som förut hade varit en enhet. Men så har vi det där med påsken, va? Jesu död. Så där bryggar Jesus det gap, den spricka. spricka som har uppstått mellan Gud och människa. Varför var det så viktigt att Jesus skulle dö för våran synd, för att sona våran skuld? Jo, för att människa och Gud ska kunna förenas igen. Det som sker på pingsten, eldslågan, ni vet. Det är Guds närvaro. Närvaron av Gud. Ingen mystisk kalanka-figur som ibland den heliga ande blir. Någon sån här konstig grej. Det är Guds närvaro som sänker sig ner och uppfyller dem som tror. Det som var profeterat av profeten Joel 500 år tidigare, vi kan läsa det i Joels bok kapitel 2, att det ska komma en dag då Gud igen utgjuter sin ande, sin närvaro. Alltså föreningen sker igen. Vi kan läsa i Hesekiel 36, en otrolig text om att han ska låta sin ande komma in i oss. Och det är sedan dess som Tobias har inget har varit sig likt. Kyrkan har vuxit fram över hela jorden. Vet du, det finns ingen annan religion som har närvaro i alla nationer på jorden än den kristna tron. Och det sprang ut ur det som skedde på pingstdagen. I land efter land, folk efter folk så bekänner människor en erfarenhet av Gud. Vittnesbörd om förvandling. Vittnesbörd om en stillsam frid. Om helande, som Joel talade om förra veckan. Om en kärlek som övergår allt förstånd. En känsla av tillhörighet, av att komma hem. Och om en källa av liv som finns på insidan. För 2 veckor sedan, för er som var här när vi startade den här serien, så predikade Marie-Louise Nilsson, som är en del av församlingen, hon predikade om anden. Hon tog med oss på ett mäktigt svep. Där hon på något sätt liksom fick ihop en stor del av vad livet i den heliga ande innebär. Och hur omfattande den heliga andes verk är i våra liv. Och med mina ord så kan man säga att hon talade om att den heliga ande är inkluderande. Det ges åt man, kvinna, hög, låg. Oavsett folkslag och så vidare. Hon talar om att anden är beklädande. Alltså den ger oss kraft. Kraft att dela våran tro. Kraft för mission. Hon talar om att anden är utrustande. Att anden ger oss gåvor av olika slag. Övernaturliga gåvor. Också lite mera energi in i våra naturliga gåvor. Anden är förenande. Anden enar församlingen. Och vi blir inte bara ett gäng med slumpmässiga människor. Utan en familj. En andlig familj. Hon talade också om att anden är förnyande. Alltså den formar oss in till Jesus likhet. Väcker kärlek och bygger karaktär som liknar Kristus. Och anden också är vägledande. Hur den blir som en guide i våra liv och vill leda oss. Rätt otroligt vad livet med den helige ande innebär. Livet och potentialen i anden är otroligt. Men det kan också väcka frågan, vem har då den helige ande? Jag kanske inte har anden, kanske du har suttit här och tänkt de senaste veckorna. Jag är ju kristen och så, men jag vet inte, alltså jag känner inte igen det här så mycket som du pratar om de här stora sakerna i mitt liv, eller gör jag det? Jag vet inte, jag är lite osäker. Eller kanske du har hört att man behöver en särskild händelse. Efter man har börjat tro på Jesus ska det komma en särskild händelse liksom, där man ska bli, liksom tala i tungor och såna här saker ska hända. Och så, då har man nog anden. Eller har jag varit med om det? Jag vet inte. Idag så hoppas jag att försöka kunna ge en balanserad och biblisk grund kring den här frågan. Vem har anden? Kanske också beröra någonting kring, vi är ju i en pingstkyrka, där har man oftast pratat om någonting som kallas för andens dop. Vad är det för någonting? Och kanske kommer jag vända på ett och annat perspektiv för dig som är uppvuxen pingstvän. Men mitt hjärta är att du ska känna dig omfamnad av anden. Och att du också ska kunna känna att jag har varit lite tveksam. Men jag tror att jag kan börja närma mig att också omfamna anden. Så vem har då anden? Vad är pingstdagens innebörd för oss? När jag tänkte på det här så tänkte jag på det att människan är rätt bra på att dela upp oss i ett vi och i ett dom. Det finns i hela mänsklighetens historia olika sätt på detta, olika uttryck för liksom någon form av segregering kanske, där vi vill dela upp oss i ett vi och ett dom. De är inte som oss och vi är som dem, eller hur är det nu egentligen och sådär. Också inom kyrkan så är det lätt att prata om ett vi och ett dom när man egentligen bara talar om olika kristna traditioner. Det är ju egentligen ett vi, eller hur? Men det är lätt att hamna i ett vi och ett dom. Och också så här när det kommer till anden. Kanske vi pratar om kristna som har anden, kristna som inte har anden, eller på olika sätt. Finns det ens? Är anden något som förenar oss som Guds folk, eller är anden en vattendelare i ett vi och ett dom? Och är det nu med det här andedopet? Är det en erfarenhet som vissa har och andra inte? Just det här att man i vissa traditioner har betonat vikten av att varje kristen, efter du har blivit kristen, så ska du göra en andra erfarenhet som du måste kämpa för att få. Och en del kallar det för dopet i anden då. Vad är det och hur sker det där i så fall? Och på många sätt tänker jag att det kokar ner. Vad var det egentligen som hände där på pingstdagen som vi läste om i Jerusalem? Var det där en mall för varje troende att följa? Jag tar emot Jesus. Sedan väntar jag. Lärjungarna väntade i 40 dagar. Sökte intensivt. Och sen så förhoppningsvis så får jag vara med om en erfarenhet av anden. Är det som en tvåstegsraket där jag först blir kristen och sen blir jag andedöpt? Eller var pingsten ett frälsningshistoriskt ögonblick som sedan dess har förändrat förutsättningarna för alla kristna? Visar pingsten en mall eller visar den en helt ny verklighet där anden ges till varenda människa som kommer till tro på Jesus? Och min personliga förståelse har utvecklats från en tvåstegsraket, jag säger det redan nu, från en tvåstegsraket till att se att pingsten öppnade en helt ny verklighet som varit Guds plan ända sedan syndafallet. Vad sker i syndafallet? Jag har redan varit inne på det. Paulus beskriver det väldigt tydligt i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat. Och vad händer då, säger han. Alla har syndat och gått miste. Härligt, Svante, du kan din bibel. Och gått miste om vad då? Härligheten från Gud. Vad var problemet med syndafallet? Jo, att vi förlorade härligheten från Gud. Människan blev förvisad utifrån trädgården, bort ifrån Guds naturliga närhet. Människans problem är att vi har förlorat härligheten från Gud. Vi har förlorat den helige andes närvaro i våra liv. Det andliga liv som vi var skapade för. Så därför när Gud ska återupprätta relationen mellan människa och Gud igen, så är både påsken och pingsten, de hänger samman. Påsken tar hand om synden. Vi blir förlåtna och rättfärdiga inför Gud. Och pingsten tar hand om närvaron. Vi blir förenade. Närvaron blir återupprättad igen. Därför säger Jesus i Johannes 16:7 de märkliga orden: det är bättre för er att jag lämnar er. Därför att då kan jag sända er hjälparen. När jag har gått bort ska jag sända honom till er. Pingsten och påsken hänger samman. Jesus pekar mot ett skifte, mot en ny verklighet. När jag går bort ska jag sända anden till er. Den verkligheten som Joel, profeten, talade om. Det ska ske i de sista dagarna. Att jag utgjuter min ande över allt kött. Sekel 36, som jag redan nämnt här, då, står det så här: jag ska stänka rent vatten. I vers 25, jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet. Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det är lätt att hamna i en kramp. Att vi måste kämpa för att få den helige ande, Guds närvaro i våra liv. Då behöver vi gå tillbaka och se vad Jesus gör. Han ger ett löfte. När jag går bort så ska jag sända den helige ande till er. Jag ska utgjuta Joel, all min ande, över allt kött. Allt kött. Ett löfte om en erfarenhet som gäller varje människa, hela Guds folk, alla kristna. Hesekiel på samma sätt kopplar ihop det så tydligt. Jag ska stänka vatten på er, en bild på rening. Jag ska rena er från er synd. Jag ska ge er ett nytt hjärta och en ny ande. Det hänger samman och har hängt ihop genom hela liksom, den bibliska berättelsen. När han ska återupprätta, det hänger samman. Förlåtelse för våra synder och att vi får den helige ande. Så att vi kan leva det nya livet. Tillsammans med den helige ande. Den helige ande är inte en prestation att kämpa oss till, utan det är en gåva som ges. Och det är rätt intressant i texten som vi hörde Tobias läsa om pingstdagen i Jerusalem. Då Petrus, den helige ande bara skapar någonting i honom av energi. Och han bara liksom, wow, jag måste predika. Han ställer sig upp där och predikar inför alla människor som var samlade där i Jerusalem. Och det var tusentals. Och då står det så här i vers, kapitel 2, vers 37 i Apostlagärningarna. När de hörde Petrus predikan högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och apostlarna, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er. Och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Har de gudstjänst hela tiden att börja om här? Det har ringt fyra gånger nu tror jag. Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ser ni, det hänger så tätt samman. Omvänd er, låter döpa er och tro på Jesus Kristus. Då ska ni få den helige ande som en gåva. Löftet gäller er och era barn. Så det är samma för oss med andra ord. Och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar, de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och det intressanta här, det är en mäktig predikan, men det har ju på något sätt bara en manifestation, den helige ande drar människor till Jesus. Men det är intressant med händelseförloppet här. Det finns inget här i texten som antyder att de ska söka efter en upplevelse efter frälsningen. Gå nu in i övre salen, ni gör precis som vi. Vi fick minsann vänta i 40 dagar här. In med er här, nu är det lite trångt men nu kör vi. Nej, utan det står att 3000 blev lärjungar. Och vad är lärjungaskap? Det är ju liksom när vi får kraft att leva ut livet i Jesu efterföljd. Är det någonting som du och jag presterar fram? När Bibeln är ju supertydlig med att det är någonting som den helige ande förde fram i oss. Den dagen när de tog emot Jesus tog de också emot den helige ande så att de direkt blev lärjungar som började följa Jesus. Det verkar inte så mycket som en tvåstegsraket i den här texten. Utan jag ska rena er från all orenhet och jag ska ge er ett nytt hjärta och en ny ande. Syndernas förlåtelse och andens fullhet. Jag skulle vilja hävda att det är exakt just det som det är att bli en kristen. Det är att få sina synder förlåtna och bli fylld med Guds närvaro. Härligheten som gick bli förlorad blev återupprättad. Omvänd er, låt er döpas, ska ni få den helige ande som gåva. Det blir inte tydligare än så. Det finns så lätt att vi vill krångla till det. Men faktum är att jag tror att det är bara apostlarna som behövde vänta på anden. De behövde vänta in pingstens högtid, den tid som Herren hade bestämt. Därefter ges anden åt var och en som kommer till tro. Och det finns så många bibelställen på detta. Lyssna på Jesu ord här från Johannes kapitel 7. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här sa han om anden. Den som tror på mig ska ha en källa på insidan. Så står det så här, som de skulle få som trodde på honom i vers 39. Som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. De fick vänta för Jesus skulle bli förhärligad och pingsten skulle komma. Men sen ska de som tror på Jesus få den helige ande. Jesus själv säger det. Och Johannes 3:5 säger Jesus också, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Så vad är det att bli kristen? Det är att bli född av vatten och ande. Att få nytt liv och få andens liv på sin insida. Och vi ser det också i Jesu dop. Dopet som är en symbol för frälsningen, att dö och uppstå med Kristus. Och vad händer då? Då sänks den helige anden ner över honom. Så att vi ska se att den som omvänder sig och kommer till tro kommer också få den helige ande som gåva. Paulus säger samma sak. Första Korintherbrevet 12, vers 13. I en och samma ande, lyssna nu, är vi alla döpta. Så vad säger han nu då om andedopet? Jo, han säger, när han talar till församlingen och varenda en som har tagit emot Jesus i sitt liv, säger han att i en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Jag tycker det är rätt fascinerande att när vi läser Bibeln och lyfter fram de olika ställena så är Bibelns budskap om den helige ande är högst inklusivt. Det är ett inkluderande språk. Vi verkar inte kunna skilja andens dop från frälsningen. Och jag skulle vilja uttrycka det så att andens liv är fundamentalt för vad som sker just i frälsningen. Härligheten återvunnen. Och nu har ni varit med på ett litet bibelstudie här. Ibland blir predikningarna så. Men jag har på något sätt ville ha med i den här serien detta perspektivet. För jag tror att det är en grund när vi talar om andens liv. Och nu finns det många fler texter, jag har inte svarat på alla. Det finns texter i Apostlagärningarna som kan verka motsäga det jag har sagt här nu. Men jag tror också att vi måste se på Apostlagärningarna som ett unikt skeende. Det är ett unikt skeende där liksom anden ges. Men en människa hade ju kommit till tro på Jesus innan dess. Och de som inte var där i Jerusalem, det var inte så att liksom borta i Thessaloniki så bara pang så hände någonting samtidigt. Utan när de fick höra om anden sen så tog de också emot anden. Och därifrån så ser vi aldrig mer någon skillnad på att bli frälst och ta emot anden. Och faktum är att när Bibeln talar teologiskt, när Bibeln gör teologiska anspråk om andens dop, så är det alltid sammankopplat med frälsningen. Och jag tror det här är viktigt. Och vi kan, om du har frågor kan vi kan prata, och du får gärna inte hålla med mig. Men jag skulle vilja säga att det här är viktigt, för det suddar också ut ett vi och ett domtänk som jag tror inte hör hemma så mycket i Guds rike. Det suddar ut andra klassens kristna eller kristen elitism. Vi som har anden, de som inte har. Det finns bara ett folk. Det finns bara en familj, och det är de som har blivit fyllda med anden. Anden är ju ett förenande, inte ett separerande i Kristi kropp. Har du tagit emot synden, så vem har anden? Ja, har du tagit emot syndernas förlåtelse, bekänt Jesus som Herre och vill följa honom, då har du anden. Och jag hoppas att du hör vad jag säger. Om det kanske inte sitter någon här inne som har kämpat med de här frågorna, men om det finns en så är det värt det. Och jag vill att du verkligen ska höra det i ditt hjärta. Du har, bekänner du tro på Jesus Kristus? Du har den helige ande. Men jag har inte alla erfarenheter. Nej, det har inte jag heller. Du har anden. Jag har själv varit på en resa där jag har sett andedopet som en separat sak. Inget fel med det. Men jag tror att det här är både inte bara mer hjälpsamt utan också mer bibliskt att se att det är en integrerad del av frälsningen. Men oavsett om du håller med eller inte så tror jag att vi kan vara överens om att dopet i anden eller frälsningen, det markerar en början och inte ett slut. Jag sa till en nytroende häromdagen, en som är ny i tron på Jesus. Jag vet att han har haft en process. Och jag sa så här, du kanske tycker att du har varit på en resa fram till att komma till en tro på Jesus. Men vet du vad? Resan har precis bara börjat. Den har precis bara börjat. Den har precis bara börjat. Det här vill jag sluta. Och på något sätt bara måla ut bilden av andens dop. Av frälsningen som en portal in i en helt ny verklighet. En portal. Det är som att öppna dörren in i en helt ny värld. Så du tänker, ja men då har jag väl anden, allt är klart. Ja, du har anden. Men det är en, att öppna upp. Det är som att bara gå in i en hel, ni vet Narnia, man bara går in i genom klädskåpet. Bara, wow, vad fanns här? Jag tror att det är så precis med livet i anden. Därför att det som har varit separerat, det som togs bort ifrån dig i synden, har i Jesus Kristus blivit återfört till dig. Guds närvaro. Att i världen leva med Guds resurser. Förenad med Gud. Det här som jag nämnde om när jag blickade tillbaka till Marie-Louis predikan. Om det bara breda verket av den helige ande. Det är, som bara, det är inte så att vi bara liksom, wow, nu bara fungerar allt det här va? Utan det är en upptäcksresa. Att vi upptäcks resande i Guds rike. Där vi upptäcker kraften, där vi upptäcker gåvorna, där vi upptäcker gudomlig energi. Där vi upptäcker hur Jesus formar karaktär i oss. Där vi upplever hur anden börjar vägleda oss på olika sätt och massor mer. Det är inte som att uppgradera en telefon, pang, nu är det färdigt. Utan det är en resa. En resa med Gud. Och lyssna nu, den kan vara både stillsam och dramatisk. Diskvalificera inte de stillsamma upplevelserna. De kanske kan vara de starkaste. Och nästa vecka kommer jag prata lite mer om det här och prata lite om sund andlighet. Så hoppas du vill komma då också. Begränsa inte anden till det ena eller det andra. Anden är hela livet med Gud. Kanske är du som jag som tänker, men vad var då min andedopsupplevelse, du som har en sån? Jag hade en sån, jag var i ett gult badkar i min ensamhet. Så upplevde jag att Guds ande kom över mig, jag började tala i tungor. Och jag tänkte, wow, nu blir jag andedöpt. Men så har jag insett efteråt, nej, jag tror inte jag blev andedöpt. Jag tror att jag har varit andedöpt hela tiden. Vem var det som ledde mig fram till att vilja följa Jesus? Vem var det som ledde mig fram till att vilja döpa mig när jag var 8 eller 9 år? Det fanns ju någonting i mig som drev mig mot Jesus. Det är klart det var fylld av anden. Så vad händer då där i det gula badkaret? Ja, Paulus säger i Efesierbrevet 5:18, låt er kontinuerligt uppfyllas av anden. Jag blir fylld av anden. Det är den här resan va, som hela tiden får uppleva. Och det här kanske var första gången jag blev medveten om, wow, här händer något spektakulärt. Men anden hade varit i mig och verkat hela tiden. Och det innebär också att vi får bara leva i det här hela våra liv. Upptäcksresandet av att hela tiden låta oss uppfyllas av anden. Källan på insidan, dricka av den helige ande. Jag vill ha mer, jag vill uppleva mer, jag vill ge dig mer utrymme. Det innebär att tror du på Jesus så har han lagt ner gåvor i dig. Han vill fortsätta utrusta dig. Och du kan börja omfamna att du är inkluderad. Att inte liksom bara vänta på den där erfarenheten, då ska allt hända. Nej, du är inkluderad. Anden verkar redan i dig. Och då kan du bara släppa det där och börja upptäcka istället. Börja upptäcka. Men undra, vad gör anden i mig? Vad händer här? Ett upptäckande. Och att bara få fortsätta låta anden leda dig. Verka i dig, forma dig. Omfamna dig, lev i dig. Tacka Gud för att anden bor i dig. Tacka Gud för källan av liv. Helige ande, samverka med mig. Fyll mig. Amen. Ska vi ställa oss upp? Jag hörde en som predikade det här ämnet och han sa att du behöver inte hålla med mig, men håll med mig om att vi alla behöver mer av Guds ande i oss och i våra församlingar. Och det är intressant det här med att vi både har anden och att vi kontinuerligt får uppfylla oss, men det är inte så konstigt egentligen i och med att Jesus ger bilden av en källa. Vad händer i en källa? Det strömmar ju fram. Det strömmar fram. Så att på något sätt bara få helig ande. Det är naturligt som en kristen att varje dag be. Helig ande, strömma fram i mig. Uppfyll mig, strömma fram. Låt det få rinna ut i mina fingrar, i mina ben. Att jag får följa dig och leva för dig. Och också att be, ja, det känns lite torrt i mitt kristna liv. Tobias, kan du be för mig? Så bara få be för varandra. Så kan vi bara, så vi bara sträcka ut våra händer. Och så får vi bara be en enkel bön, helige ande.